Välkomna till livepodd i Arktes bibliotek. Jag heter William Wikström och jag är museiassistent här på Arktes. Och Arktes, det är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. Och idag så öppnar vi upp för ett samtal om stadsplanering tillsammans med podcasten Själens standard. Hur formas svensk stadsplanering? Inom den kommunala stadsplaneringssektorn produceras årligen en mängd strategier, riktlinjer, vägledningar och policydokument i ett syfte att säkerställa planering av långsiktigt hållbara städer. Men används och efterlevs verkligen alla stöddokument? Är det ens möjligt? Och viktigast av allt, gör alla strategier och policies att slutresultatet, våra fysiska miljöer, blir bättre? Välkommen Själens standard!
Tack William, tack Arktes för att ni lånar ut biblioteket till oss ikväll. Jag som pratar heter Sara Wall och jag är arkitekt. Jag jobbar till dagligdags i kommunal regi med stadsplanering. Och rubriken för dagens tema, eller dagens samtal, är Tomma ord. Ett samtal om strategier, riktlinjer och policies som verktyg för förändring. Till dagens samtal så har jag med mig tre gäster. Ni har ju alla bakgrund inom planering. Jag tänkte be er att presentera er själva. Berätta bara kort vad ni jobbar med nu och kanske var ni kommer ifrån. Vad ni har gjort tidigare. Jag tänker att vi kan börja med dig, Jonathan.
Tack. Ja, jag heter Jonathan Metzger och jag är professor i urban och regionala studier på KTH. Och jag är inte arkitekt och jag är inte planerare heller i min utbildning. Utan jag identifierar väl, om man ska göra det på något sätt, som någon sorts vag samhällsvetare. Men jag har jobbat med planering och då blivit väldigt intresserad efter att jobba ett antal år med planering på olika nivåer av hur planering bedrivs och hur planering organiseras. Det är en stor del av mitt forskningsintresse. Och jag undervisar också på KTH våra doktorander i urban och regionala studier i beslutsteori, beslutsanalys, organisationsteori. Därför att även om de här teorierna inte är utformade för att förstå planering i sig egentligen i grunden, så uppfattar jag att de kan hjälpa oss att bättre förstå än de vi kan förstå de här teorierna en hel del av det vi tycker är knepigt och går fel och blir knasigt i hur vi bedriver planering delvis. Så jag vet inte om jag ska pausa där.
Ja, men det är jättebra. Tack så jättemycket. Vi fortsätter med Niklas.
Ja, hej, Niklas Svensson heter jag. Jag är affärsutvecklingschef på Tengbom Arkitekter i dag. Jag är samhällsplanerare i grunden, så inte heller arkitekt. Jag har en bakgrund i kommunal planering. Jag har över 20 år i Stockholm och Sundbergs kommun. Och sen sålde jag om för 5 år sedan och gick över på den privata sidan där jag jobbat på White i liknande roll som jag har på Tengbom nu. Så det är min bakgrund. Och jag har ju naturligtvis nästan uteslutande, eller i alla fall större delen av mitt kommunala liv, sysslat just med sånt som titeln här handlar om. Strategier på korsan och tvärsan, här på att säga. Och vissa mer framgångsrika och vissa mindre. Det kan vi komma in på lite senare i samtalet.
Absolut. Tack så mycket. Och Johanna.
Ja, hej, Johanna Wiklander heter jag. Jag är arkitekt och arbetar för närvarande på Uppsala kommun på stadsbyggnadsförvaltningen där på mark- och exploateringskontoret. Min roll är markägararkitekt och jag är inblandad i ett stort stadsutvecklingsprojekt där kopplat till det fyrspårsavtal som Uppsala kommun har tecknat med staten. Jag kan återkomma till det sen också. Jag har gjort precis den inverterade resan från Niklas, nämligen att jag jobbade i drygt 20 år i näringslivet och fick möjlighet som konsult och arkitekt. Och fick möjlighet 2014 att komma över till den offentliga sidan som stadsarkitekt i Linköping. Och där jag jobbade i drygt 4 år i den rollen och sen fick jag möjlighet att komma till Uppsala.
Just det, perfekt. Tack så mycket och välkomna hit.
Tack. Tack.
Och tanken är nu att vi ska försöka liksom röra oss kring temat stadsplanering. Min idé var att vi ska liksom rikta strålkastarljuset mot den kommunala planeringsapparaten. Kanske inte med så stort fokus på på vad som liksom byggs och sådär, utan eller vad som planeras utan huret, liksom, processen. Vad är det som formar svensk stadsplanering? Och inom den kommunala planeringssektorn så producerar vi årligen liksom en mängd olika planeringsdokument. Och man kan ju säga att det finns två olika nivåer, eller fler, jag vet inte. Det här kan Jonathan bättre än mig. Men det är ju de som vi måste ha, liksom, så enligt lagkrav. Till exempel en översiktsplan för hela kommunen. Eller detaljplaner som reglerar liksom, mark- och vattenanvändning. Men sen finns det ju en mängd andra, inte obligatoriska, som vi tar fram ändå. Inte kanske för att vi tycker det är kul, utan för att vi tycker att det är nödvändigt av olika skäl. Vi kan kalla dem allt möjligt. Strategier, riktlinjer, vägledningar, policies, program. Och vi har varit inne på det. Syftet är ju liksom att man vill, ja, men man vill liksom få en bra planeringsprocess och säkerställa en mängd olika saker under processens gång helt enkelt. Och det här är ju, det är ju en svår ekvation. Det är liksom många parametrar att hålla i huvudet helt enkelt. Och där fick jag en bra fråga inför det här samtalet. Om jag hade liksom en riktning som jag ville att vi skulle ta, eller något så här slutmål. Och svaret är nej, jag har inte det. Det här är mer som en terapisoffa. För att jag har börjat liksom vackla i min tro på planeringen. Jag kan liksom undra lite vad vi håller på med. Så, i någon slags institutionaliserad hyllvärmarproduktion. Om man ska vara väldigt krass. Men ja, frågan som vi liksom försöker adressera här då är helt enkelt. Gör alla de här strategierna och policyerna att slutresultatet, våra fysiska miljöer, att de blir bättre? Om vi tar det som en så ingångsfråga så ser vi vart det leder oss. Min spaning är att vi klarar inte ens av att använda allihopa. De säger kanske inte ens samma sak. Så vilken nytta har vi av dem? Om vi börjar där. Det ser ut som att du vill säga någonting, Jonathan.
Ja, men jag tycker det var väldigt spännande. Alltså, det är väldigt viktiga frågor. Jag tror att det är ju frågor som många som jobbar med planering har ju någon sorts idealistiskt hjärta. Och jag tror det är många som grubblar på just de här frågorna därför att de är ju väldigt centrala. För det finns ju någon sorts grundläggande tro på att de här dokumenten måste göra en bra skillnad, för vad är meningen annars på något sätt med allt det här jobbet? Jag tänker, alltså det här temat får mig att tänka på två viktiga teorier i organisationsteori som jag tänker snabbt, bara för att båda säger något på olika sätt, tänker jag om det här ämnet. Den ena är en svensk organisationsforskare, världsledande i sitt fält, Nils Brunsson, som har skrivit om organiserat hyckleri. Om organisationer och hyckleri. Han har studerat, de grundar sig på studier han själv gjorde på 1970-talet, 1980-talet av svensk offentlig sektor och stora projekt framför allt. Och stora omorganiseringar i svensk offentlig sektor. Och sen formulerade de här teorierna och de blev väldigt brett internationellt genomslag. Och egentligen är teorin väldigt enkel. Jag kanske misstolkar den lite här nu, men teorin säger så här: när det finns djupgående målkonflikter på en organisation som ett planeringskontor, så är ett väldigt tacksamt sätt att lösa det på att försöka uppfylla en del av med målkonflikter också, att det finns kanske sådana som bevakar olika mål som har ögonen på organisationen. Då är det väldigt lockande att lösa det här genom att tillfredsställa en del mål genom prat och andra mål genom handling. För då kommer det alltid vara så att vissa som tittar på organisationen kan titta på pratet och säga, nu titta, de gör ju det vi vill och vi har sagt. Och andra kanske kan titta på handlingarna och säga, ja men kolla, de kanske inte säger det, men de gör i praktiken det här. Så hans teori är ju att när det finns väldigt motstridiga krav och tryck på en organisation så kommer det här att leda till den typen av organisatorisk hyckleri, vilket han inte lägger någon moralisk värdering i. Han menar att det här är inte, det är helt givet, den här mekanismen uppstår i en sån miljö. Och så säger han att det är väldigt sorgligt egentligen, alltså så resonerar han massa kring då det här med hur besviken man blir om man faktiskt tror på det som står i, om det finns de här mekanismerna i spel och man tror på det som står i eller sägs eller står i handlingar, och sen visar det sig att handlingen inte, när man upptäcker att handlingen inte går i samma riktning. Det är det ena perspektivet som jag tänker är viktigt. Det andra perspektivet är, man kan väl säga, den samtida organisationsteorins liksom fader Herbert Simon. 1971 höll han ett föredrag som hette någonting, organisationsdesign i en informationsrik värld. Och där så sa han, i en värld som är full av, och då började det vara så här, fanns det några superdatorer typ som var så här, nu kommer det komma massor med information, alltså det går inte att jämföra. Då sa han så här, i en organisations, i en informationsrik värld så finns det något annat vi kommer vara fattiga på, det är uppmärksamhet. I en informationsrik värld så blir uppmärksamhet den mest knappa resursen som finns. Och uppmärksamhet är tid, och tid är pengar, som vi vet. Det är kostsamt att lägga uppmärksamhet på saker och verkligen jobba med dem, sätta sig in i dem, tolka informationen. Och varje sån här strategi, varje dokument är ju information som på något sätt förväntas att det ska tolkas och sättas och få uppmärksamhet. Så det är lite två olika perspektiv, skulle jag säga. Den ena säger, men båda tänker jag, de kompletterar varandra. Den ena säger, det här är hyckleri, det är på grund av motstridiga mål och då löser man det så här och det är problematiskt. Så kan man tycka, om man faktiskt vill tro på att de här strategierna ska vara viktiga. Det andra perspektivet säger, ja men det är också en resursfråga. Eller det är snarare en resursfråga. Jag pausar där, det är liksom två olika ingångar tror jag.
Intressant. Jag ser att Johanna vinkar.
Ja, vilken bra intro, Jonathan. Tack för den. Nej, men det är just för att du sätter fingret på en praktikers förhållningssätt till de här dokumenten. Därför att de kräver tid. Det är det jag hör. För det, ja. De kräver tid av mig. Och jag behöver läsa dem. Och om jag väl gör det, låt oss säga när jag väl gör det, så kan jag bli liksom... På något sätt uppstår en slags ömhet inom mig kring den som har skrivit ner allt det här och talar till mig och vill någonting. Och samtidigt som jag tycker att det är enerverande att det där, eftersom jag vill bestämma själv hur det ska vara. Men alltså men framförallt den här dimensionen. Och då kan man säga, det som du inte lyfter ännu, Sara, det är det här med att om man har en kommunal organisation som är full med dessa policies och grejer, så måste man också förstå att personalen behöver tid för att läsa den. Så att det liksom i management så ska det också finnas plats för det. Men så det var en fundering kring det där. Men sen så skulle jag vilja bolla den här frågan vidare. Ett skulle jag vilja säga tack för att vi inbjudna till den här terapisoffan. Förlåt, därför att jag har också ett behov av att samtala om det här. Jag är inte heller klar i huvudet över de här frågorna. Så att jag ser fram emot den här gemensamma kunskapsresan under samtalet här. Det andra så är också att det är fint om vi skiljer på de här olika typerna av dokument, tycker jag. Så att vi inte talar för mycket om översikt. Även om översiktsplanen som vi måste ta fram och dess olika fördjupningar innehåller också en rad inriktningar och så vidare, så är ju inte det samma sak som de här stadfästa policyerna, strategierna eller vad man nu i respektive kommun har valt att benämna de dokument som är politiskt antagna. För jag tänker att det, för mig, jag tänker mest på dem i alla fall. Sen har vi också andra dokument som vi tar fram för vår egen skull på förvaltningen, som liksom hjälper oss i vår yrkesutövning. Men jag tänker att det är de här policyerna som är politiskt antagna. Ja, jag stannar där.
Men jag hakar på det, för jag tycker det är intressant. Jag har jobbat väldigt mycket med översiktsplaner i både Sundbyberg och varit med i tre processer i Stockholm. Och det är naturligtvis man landar där. Jag vill haka på det du säger, Johanna, för att översiktsplanen är ju ett liksom speciellt dokument i det avseendet. Inte bara att den är liksom politiskt beslutat, utan det är väl det enda som tas fram i en demokratisk process. Så det har ju liksom en särställning i det avseendet. Så om jag började liksom prata kring den, så kan man ju liksom, din besvikelse liksom kan ju vara lika stor för någonting som är framtaget i en så korrekt process som någonting som en kommun själv hittar på och väljer att ta fram. Och börjar man med översiktsplanen, så du var inne på det Johanna, så gäller det då att se tiden an. Och jag vill bara ta som ett exempel att när vi jobbade 2007 till 2010 i Stockholm med den översiktsplan som kommer att heta Promenadstaden, som jag hade förmånen att vara projektledare för, då kan jag säga att när den antogs av kommunfullmäktige 2010 och den efterföljande året som kom, då stod jag och en kollega och jublade, för i Stockholms stads budget, som då är på 799 sidor eller något sånt där, det var ordet översiktsplan nämnt på två ställen, och tyckte vi var ju fullkomligt fantastiskt. Idag, 13 år senare i Stockholms stads budget, så jag kommer inte ihåg, jag gjorde en sökning, men det är åtminstone på över 100 ställen. Så översiktsplaneringen och det som växte fram i det dokumentet också präglar den översiktsplan som finns nu. Och som faktiskt präglar vad som händer i backen, för liksom de tyngdpunkter som togs fram, Skärholmen, nu fokus i Järva etc., var en del i det. Det tar en otrolig tid, och där har jag liksom en tro på de här dokumenten, om man har lite tålamod och är liksom med. Sen ska jag lämna ordet fritt och jag kan komma tillbaks till den andra floran. Och där kan man ha en del diskussioner om varför man tar fram så fruktansvärt många olika policies, riktlinjer, strategier. Jag har själv sysslat med en del av sådana som kanske har ett mindre värde eller som bara liksom förvirrar tillvaron för både besvikna medborgare och förvirrade tjänstepersoner.
Mm. Ja, men det är intressanta perspektiv. Jag har liksom tänkt på det lite utifrån, man känner till liksom gamla planeringsparadigm eller så här, liksom, det är lättare att få syn på liksom historien på något sätt, så här, skaftplanering och liksom grannskapsenheter. Det var så tydligt liksom vad som formade planeringen. Och så tänker jag, liksom, hur kommer vi bli ihågkomna idag? Är det liksom alla de här hyllmetrarna med policies som... Jag vet inte, det här är liksom inte en färdigtänkt fråga. Men så här, vad definierar oss idag? Liksom, ja, vad är vi för paradigm liksom, just nu? Vad driver liksom, planering? Jag vet... Jonathan, du har ju liksom skrivit ganska kritiskt kring
ja,
det här.
Ja, men alltså, det är ju... Vad driver planering idag? Det korta svaret jag skulle vilja ge är att vi har tillåtit att skapa ett system, eller vi har tillåtit systemet som skapades för några decennier sedan, steg för steg, att mutera till att det bara är pengarna som styr. Alltså pengarna har ju alltid varit viktiga, resurser har alltid varit viktiga. Men man har låtit det här systemet, och jag lägger värderingen i att säga så här, att kalla det för att förfalla. Jag tycker man har låtit systemet förfalla till den punkt att det bara i stort sett är pengarna som styr. Där alla, inklusive kommuner, är spekulanter på marknaden och försöker... Och det är... givet det sätt som spelreglerna har tagit form, för det inte, finns inte en stor plan bakom, en stor tanke, så är det också logiskt att kommunerna försöker få sin del av kakan. Och de måste det enligt de regler som styr deras beteende. Men det är det som styr, skulle jag säga.
Men för det som jag tror var min ingång egentligen, det är nog om man kommer som jag från att vara utbildad som husarkitekt och liksom inte speciellt utbildad i PBL, liksom. Och sen gör resan att så här börja jobba på kommun och liksom lära sig mer om stadsplanering och sådär. Och det kanske också har att göra med då någon slags idealism eller något, jag vet inte. Men liksom, jag tänkte att PBL var så här ganska, det är, liksom, det är en lag, så här, herregud, det måste ju reglera. Men det reglerar ju liksom processen mer än någonting annat. Och jag tänker att de här mängden liksom strategier och policies och så, det är liksom någon slags längtan efter att reglera, alltså styra upp lite mer i den här då liksom extremt marknadsliberala liksom, det är, vem skriker högst och betalar mest eller och att det liksom är ett svar på det. Jag tänker, du Johannes, intressant, du har jobbat också i Linköping som stadsarkitekt och tagit fram arkitekturprogram som jag har varit väldigt imponerad av första gången jag liksom träffade på det, just utifrån så här, men det är liksom också det är som ett metodstöd liksom, så jättebra hjälp liksom, i processen. Men igen, det reglerar ju inte något. Alltså, det går ju att gå ifrån det ganska lättvindigt. Liksom. Precis som är liksom hela formatet för alla de här. Så, du bryter inte mot någon lag om du inte gör som det står.
Jag tänker att du ska nog inte ge de här policyerna för mycket tyngd i så motto att du isidosätter dig själv, om du talar terapisoffa här. Därför att det är du som arkitekt som användare av de här policyerna som ändå gör samma typ av avvägning och liksom utgångspunkt som arkitekter har gjort i alla tider. När jag var ung och började på arkitektskolan, då hade vi ju Svensk byggnorm. Det var en jättetjock bok och den reglerade det mesta. Och sen så avreglerades den och så fick vi ett antal andra dokument som du också hänvisar till i introtexten här. Men de är också, de är liksom inte så reglerade. Och sen, ja, vänta nu ska jag backa lite här. För att då, så har vi PBL som då ger de här intentionerna, den här processstyrningen och så vidare. Och så har vi miljöbalken som styr oss fruktansvärt mycket, vi som håller på med stadsplanering. Speciellt om man planerar på mark som inte har varit bebyggd förut, vilket vi gör i Uppsala just nu. Vilket, det är otroligt intressant. Det är hart när omöjligt att bygga någonting alls. Miljöbalken är jättesträng. Men det är liksom de här... Och, men sen finns det den dimensionen som också handlar om att de här policyerna och de här grejerna, de riktar sig delvis inåt för att ge oss lite stöd och lite hygienfaktorer så att vi ändå ser till att ytorna kring en förskola är tillräckligt stora eller vad det nu kan handla om. Men den riktar sig också utåt om de används. De riktar sig också utåt mot byggaktörerna och tydliggör kommunens röst. Men där är det ju du, nu vänder jag mig till dig eftersom du har öppnat samtalet på det här sättet. Så jag kunde vända mig till publiken också. Men jag menar, det är också upp till oss som sitter på kommunen att använda dessa policydokument. Och påminna om dem och aktivera dem. För det är sällan de är dåliga. Sen är de dåliga. Så behöver de uppdateras. I Uppsala gör vi just nu en sväng med och kikar på en rad styrande dokument för att uppdatera dem. Till exempel så har vi en medborgardialogstrategi som uppdateras. För den har en dialogtrappa som är inte användbar.
Kära museibesökare, klockan har nu blivit 6 och museerna inklusive butik stänger nu för kvällen. Tack för besöket och varmt välkomna åter.
Nej, men så att aktivera de styrande dokument du har runt omkring dig så ska du få se att det kanske blir rätt intressant.
Mm. Det handlar ju, tror jag, väldigt mycket om hur man riktar de här, alltså nu pratar jag om icke-lagstyrda dokumenten. Och jag har ju följt en del olika kommuners och jobbat med olika kommuners just arkitekturpolicies och strategier. Och en del är ju helt tandlösa och både till innehåll och på sättet de används. Nu sitter jag inte här och fjäskar för dig, Johanna, men liksom Linköpings var ju en av de första som var riktigt bra, kände jag. Det fanns en så här tydlig koppling till processen och sen har ju de här utvecklats på väldigt mycket. Och det senaste exemplet, inte helt överraskande från Stockholm, då, hur tydligt man kan använda den, det är ju liksom det pedagogiska verktyget som har i alla fall, tycker jag, jämfört med tidigare, slagit rätt bra in i liksom arkitektbranschen och byggbranschen. Man är ganska medveten, men det handlar ju om ett, att man jobbar med det här, liksom man har jobbat med det i processen, att synliggöra det här, pratat om det. Men också att man kommer tillbaks till den. En byggherre som vill göra sitt jobb och få en bit mark. Vi kan komma in på det här med det kommersiella och liksom hela marknadsdelen i det senare. Men nu funkar det så. Får ju inte liksom på samma sätt om man inte har gjort jobbet vid jämförelseförfaranden eller markanvisningar. Liksom vet man inte om att det finns en öppen arkitekturstrategi, då är man ju nästan chanslös. Men för 10 år sedan, då tror jag inte man var det. Inte alls på samma sätt, för det fanns inte samma samsyn kring vissa av de här. De var väldigt lokala, de tillhörde en förvaltning eller ett bolag och blev ju då nästan en egen terapi för tjänstepersonerna på det stället. Så lyckas man komma ut då kan, och de är förankrade, då kan de få en ganska liksom stor inverkan, tror jag. Positivt och negativt.
Ja, jag tycker det är superspännande att höra er berätta, ni som har så väldigt stor erfarenhet från att jobba i de här processerna. Min blick är ju liksom forskaren. Så sen ska jag outa något som jag har lärt mig lika mycket på som mina år av forskning, är att under ett par år att jag är och har varit fritidspolitiker i Stockholms stad, okay, faktiskt. Och sitter i exploateringsnämnden där. För där är det två frågor. För liksom en diskussion i Stockholms stad som jag dels beforskade först, sen var tvungen att sluta forska om eftersom jag blev fritidspolitiker. Okay. Det hade varit knepigt. Men det här till exempel med att just aktivera de här strategierna. Mm. Där det liksom har varit, och det kan man se på de offentliga politiska ställningstagandena från exploateringsnämnden i Stockholm, en debatt om i vilken grad ska tjänsteutlåtanden liksom visa på, om vi har enskilda markanvisningar, om de här ligger i linje med alla strategier som finns, om de ligger i linje med ÖP, och i vilken grad om de inte gör det, det är motiverat att göra ett avsteg. För det kan det ju definitivt vara.
Absolut.
Men där är det ju, och där tror jag frågan är, och där då är ju liksom Brunsson perspektivet med hyckleri skulle ju säga så här, för det, där finns det också motstånd mot, okej, vi tar först Herbert Simon-perspektivet. Ett motstånd mot från förvaltningen har det funnits som säger så här, det skulle vara helt omöjligt för oss. Det kräver så otroligt mycket jobb om vi varje gång ska gå tillbaka till de här dokumenten och verkligen tänka igenom för varje enskild markanvisning i vilken grad det ligger i linje med, också med ÖP, det vill, har man inte liksom känt att man har kunnat, eller med olika strategier. Det är en brist på tid, en brist på uppmärksamhet, vi har inte resurserna. Det andra perspektivet, om man går med Brunsson, det skulle ju vara att spekulera i att, men det är faktiskt så att det är så pass viktigt att man får stora intäkter från de här markanvisningarna, att man inte, det skulle bli jobbigare att fatta de här besluten som maximerar intäkterna om man faktiskt tog i beaktande och synliggjorde de här konflikterna. Så därför är det en position som man inte kan sätta sig i, för att det skulle visa sig gång på gång att det man föreslår är en jättedålig idé, enligt en massa strategier som man själv har antagit.
Så tillvida den kommunala tjänstepersonen inte kan beskriva de avvägningar som har gjorts. Mm. För det är liksom den grej vi håller på med hela dagarna. Att liksom vi vet att vi har de här motstridiga målsättningarna, men vi har gjort följande avvägning. Mm. Det blir som en slags avvikelserapportering som man behöver vara tydlig med, tycker jag. Och det kräver ju en intellektuell kraft, och det kräver också det krävs ett skissande och ett undersökande för att vara säker på att man gör rätt avvägningar. Men jag tycker att, jag tror, är man tydlig med det så är jag inte så orolig liksom, för att det blir manipulativt på något sätt eller sådär.
Och tid, man behöver tiden. Och där, jag men här min lite konspiratoriska sida säger också så här, jag tror inte alla politiker vill ha de där utskrivna, därför då behöver man ta ansvar för de avvägningar som görs, och så länge de inte finns utskrivna så ligger ansvaret vagt någonstans mellan tjänstemannakåren eller tjänstepersonkåren och politiken. För så om de verkligen sätts svart på vitt och politiken fattar beslut utifrån det underlaget där det skrivs fram svart på vitt, då måste man ta ansvar för att man...
Och då blir stadsbyggandet skarpt politiskt. Ja. Och i Uppsala idag så är stadsbyggandet mycket, mycket mer politiskt än vad det har varit på länge. Och det valet i höstas var det till och med så att frågan om huruvida det ska anläggas en spårväg eller inte blev en valaffischfråga. Det översiktsplaneringen som vi går in i en ny är en politisk fråga. Det är liksom, det är bara... Och jag har levt länge, och för mig, jag tänker det du beskriver, Niklas, om det där med två gånger nämnd översiktsplan och numera. Det är verkligen så att stadsbyggandet är högpolitiskt och blir, och det kan man också resonera om huruvida det är en lyckosam utveckling eller inte, att det blir på det sättet. För tidigare har vi kunnat jobba lite för oss själva ändå, och det har inte varit jättemycket politiskt höga nu, i Uppsala i alla fall, så är det en superstor fråga.
Men jag kan tycka att det är en styrka. Jag kan inte se någon problem med just när det gäller översiktsplaneringen. Och när det gäller liksom att den är politisk och att den är politisk, liksom, finns en politisk medvetenhet. Sen är det tråkigt om det går liksom, blir för mycket politiska klyftor kring den. Liksom. Det kan ju ha liksom en det kan bli svårt, liksom, ungefär som arkitekturdebatten. Men när du är inne på det här med avvägningar så handlar det lite också om vad man mäts på. Och där har jag som alltid sedan lämnade kommunala världen liksom gör mitt jobb och läser igenom Stockholms stads och andras budgetar för att ta med mig till mina kollegor och så att man vet vad det är, det här som är riktningen nu. Liksom. Det är ingen annan riktning, du kan inte hitta på något annat, för det är det här man mäts på exploateringskontoret, det är här man mäts på stadsbyggnadskontoret och så vidare och så vidare och så vidare. Där ser jag faktiskt, om den är alltså, vad menar man med politiskt där? Det finns ett större politiskt intresse som gör att å ena sidan så är det svårare att särskilja vad uppdraget till exploateringskontoret är, en stadsbyggnadskontoret, är nu än förr. Positivt eller negativt. En del skulle säkert tycka det var lite geggigt. Det är därför vi har förvaltningar. Man har olika. Men det är mycket mer samsyn kring alltså att till exempel i exploateringskontoret måste liksom ta in de här hänsynen. Det står inte liksom skarpt på det sättet. Så att det handlar liksom väldigt mycket om vad man mäts på. Å andra sidan kan man ju se sig själva en indikatorerna för någon som jobbar på exploateringskontoret. Det är ju liksom att ska marken visa 8000 bostäder. Punkt.
Och dra in x antal kronor.
Exakt. Ja. Och den kan man ju diskutera.
Hundratal miljarder.
För det är ju trots allt
miljoner.
Ja, det är ju trots allt våra pengar som bor i Stockholms stad. Så den diskussionen kan man också ha. Hur pass marknadsliberalt kommersiellt det är. För det är fortfarande, skulle man kunna vända på det och prata om att det är omhändertagande av våra gemensamma, vårt gemensamma kapital, det vill säga marken. Du viftade.
Ja, du viftade lite, Jonna.
Jag förstår hur du tolkar mig, Niklas, och jag blev lite missförstådd. Jag tycker också att i grunden, eller jag var väl uttryckt mig klantigt helt enkelt. Alltså, i grunden så tycker jag också att det är viktigt att stadsbyggandet är politiskt belyst och en politisk fråga. Men jag kan också tycka att det finns... Det blir lite underligt när vissa partier i vissa kommuner är motståndare till spårväg, i andra kommuner är förespråkare för spårväg. Det är då som det politiska blir lite underligt. Så, men det är absolut, det är en jätteviktig fråga för samhällsutvecklingen på alla dimensioner. Så att det är klart att det ska vara politiskt belyst.
Ja. Eller betraktat. Jag tror också, apropå, nu är du inne på det här med politiska... ibland, som vi har pratat om, ibland är såna här strategier, policies, väldigt skarpa. Och det kan betyda att de också kastas ut efter ett par år när det är majoritetsskifte. Ibland så är de nog i sig, i min analys, ett verktyg för att avpolitisera vissa aspekter utav stadsbyggnadspolitiken. Därför att om du kan säga, nu ska vi ta fram en policy som alla är överens om, och så ser man till, eller den utifrån de styrsignaler som ges blir ganska luddig, så är det ju ett sätt att sen kunna lyfta bort den frågan från den politiska agendan och säga, men vi följer vår policy helt enkelt. Och alla är överens om att policyn gäller. Och det kan också vara bra och dåligt. Jag tror inte att det är givet heller. Att det är, därför att alla politiska strider är ju inte demokratiskt konstruktiva. Särskilt inte om de nöts gång på gång. Men det är en annan diskussion.
Men jag håller helt med där. Det var ju med när det som skulle bli Sveriges första arkitekturstrategi, Arkitektur Stockholm, som fallerade då totalt, för att det var ju meningen att man skulle så här enas kring en arkitekturpolicy. Och det är en intressant historia, men den blev ju liksom så urvattnad på slutet så att det fanns ingenting kvar. Och trots det så fick man inte ens upp den i fullmäktige för beslut. För frågorna var då för liksom... Det var för jobbigt med arkitektur. Och sen liksom sa det pladask. Och nu har det ju gått liksom 10 år innan Stockholm liksom fick fram någonting som man nu faktiskt har tagit beslut om. Och det var kanske bra det, för den här är mycket bättre än den vi höll på med.
Men tillbaka till din fråga, tänker jag. Leder de här dokumenten till bättre arkitektur? Och det, då, min första tanke när jag läste din fråga, det var liksom... Ja, det beror väl på vem som handskas med dem. Hur skicklig den arkitekten är. Och om det är en arkitekt som har fått rollen att också handskas med det. Eller om det är en ingenjör. Så där lite, nu är jag lite provokativ. Men så att egentligen så tror jag att svaret inte ligger i om policyerna ger oss en bättre arkitektur. Utan det handlar om hur vi organiserar, vilken management vi har på våra stadsbyggnadskontor. Hur vi arbetar gentemot marknadskrafter och hur vi gör marknadskrafterna till någonting som verkligen också bidrar. Och hur vi bemannar våra... vad det är för kompetenser som finns på våra stadsbyggnadskontor, tror jag.
Men jag blir glad över att du pratar om i Uppsala hur liksom just det här synliggörandet av avvägningarna som har skett. För att det hela tiden är någon form av liksom, ja, men hantering av olika avvägningar hela tiden under hela processens gång. För att det är så många intressekonflikter kopplat till liksom allt markyta och så vidare. Där blir man ju sugen på att jobba i Uppsala.
Ja, nu är det inte alla som gör det, men vi arbetar för att liksom göra det tydligt, såna här saker.
Mm. Men för det är något jag saknat. En liten utvikning var att jag fick prova på liksom ett annat perspektiv genom att det var en detaljplan precis angränsande till där jag bor. Och det är ju det, alla som jobbar på liksom stadsbyggnadskontor borde ju vara med om det någon gång. Att det är så här, helt plötsligt så är man med i ett samråd fast man är inte den som håller i samrådet. Det här var dessutom under pandemin. Så det var jätteknepigt. Det var precis i början av pandemin. Stockholm hade bestämt sig för att de inte skulle liksom ha några samrådsmöten. Det var en sån telefontid, tre tillfällen man kunde ringa den här handläggaren. Det sammanföll den här detaljplanen, pandemin och att jag hade liksom fått barn ganska nyss som hade börjat på förskolan. Och pandemin gjorde då att så fort man hade pyttelite snor så fick man liksom inte vara där. Så att jag hängde väldigt mycket i Hökarängen, i de här liksom gluggarna som är de i söderförort som liksom förtätas. Så att det var liksom tre saker som sammanföll, som gav mig ett nytt perspektiv. Och jag försökte verkligen förstå den här detaljplanen. Jag tyckte den var, jag ska välja min ord rätt här, inte så jättebra. Försökte förstå var den kom ifrån. Och jag försökte sätta mig in i policydokument. Jag försökte för det första ens hitta policydokumenten. Jag försökte förstå ställningstaganden. Jag sökte upp liksom politikerna i stadsbyggnadsnämnden och försökte liksom prata med dem och så här, förstår ni den här planen, för jag tycker att den är så mystisk. Och det var liksom en sån oerhört smärtsam resa. Det var som en Kafka-artad processen, verkligen. Så här, nej, det är ingen som förstår det här och det finns inte redogjort för några avvägningar. Och det är bara jättemycket här som är mystiskt. Och också den så här klassiska liksom samrådsbilder man har av samråd, att det är så totalt spel för gallerierna. Du har liksom din röst betyder absolut ingenting. Det var liksom en sån käftsmäll i att jag själv jobbar med att ta fram detaljplaner och liksom fick se det. Jag ska försöka säga ihop det här nu till någonting som ger mening. Det var i alla fall värdefullt att få det perspektivet. Och därifrån kanske kommer det här att jag tappat tron, samtidigt som jag såklart i min idealism liksom tror på planering. Alternativet till liksom demokrati är ju inte kul. Det gav mig liksom också, jag försökte verkligen liksom så här, vad kommer det här? Det kommer ju någonstans ifrån. Jag kan inte påverka det här, så någonstans har det här beslutet fattats, men det var för så länge sedan. Så här, jag måste förstå, och då liksom, jag började liksom fördjupa mig i Sverigeförhandlingen. Det var liksom den vägen jag fick ta för att förstå det här. För att liksom, jag fattar, vi har liksom redan sagt att vi ska bygga den här volymen av bostäder. Någonstans måste de ju vara. Liksom. Så enkelt är det. Och det var då jag insåg att planeringen kanske i själva verket sker någon helt annanstans. det var det som var min slut.
Precis, jag vill verkligen haka på det, för det är liksom en grundfråga, tror jag. När och var sker egentligen planeringen? Mm. Och där är ju... Du nämnde PBL och PBL som en i hög grad en processlag. Men PBL är ju liksom några hållplatser. Och runt de hållplatserna så sker en massa saker innan, efter, under tiden. Det är liksom ett par obligatoriska passeringspunkter. Men hur det ramas in är ju helt avgörande. Där vill jag anknyta till något du sa, Niklas, angående det här med, och det blir Stockholms stad specifikt, men jag tror att det har en relevans för andra kommuner, och det är rollerna som dels en stadsbyggnadsnämnd, ett stadsbyggnadskontor, och dels det som ibland kallas exploatering eller markexploatering, MEX ofta, som förvaltning och som nämnd, där stadsbyggnadsnämnden ju enligt PBL ska vara självständig enligt kommunlagen, sen så har man, och den ska sköta PBL-processen och bygglovsfrågor. Och sen har du ofta en nämnd som hanterar det kommunala markinnehavet. Som är den här MEX eller EXPLO eller vad man kallar den. Och om vi tittar på Stockholm, och det här är olika i olika kommuner. För apropå det här med PBL, där finns det stora frihetsgrader hur man organiserar det här. Men i alla fall i Stockholm är det ju så att det är inte stadsbyggnadskontoret som äger stadsutvecklingsprocessen. Det är exploatering. Och de och till och med är liksom begreppen inom stadens hantering av stadsbyggnadsärenden att exploatering beställer en plan
från stadsbyggnadskontoret. Och det exploatering gör, nu förenklar jag därför att man har ju liksom en dialogprocess mellan de här förvaltningarna hela vägen. Men det exploatering gör är att sköta den affärsmässiga sidan. Men eftersom, och de äger ärendet långt innan stadsbyggnad gör det och sköter dess hantering. Men det är ju redan i det skedet som väldigt många viktiga beslut fattas när man ger sig in i en förhandling med en byggherre om en omfattning, om pris, om inriktning på byggande. Alltså det sker ju ett enormt skissprocess på alla sidor redan där. Och samtidigt, och nu tar jag Stockholm som exempel igen, kan se olika ut i olika kommuner. Samtidigt när man pratar om de här väldigt bra i viss mån strategierna som Stockholm har kring olika stadsbyggnadsfrågor, så är det på stadsbyggnad som man har i uppdrag att ta dem i beaktande. Men då har ju redan en massa av besluten redan fattats i exploateringsprocessen. Så det där är ju, och där kommer de här tråkiga organisationsfrågorna in. Vem är det som ska enligt vissa mallar ta och titta på någonting när? Och på den nivån så borde det ju inte vara olösbart. Men sen kommer ju alla de andra dimensionerna in.
Ja. Ja, men det är som att det finns ett väldigt stort liksom, problem kopplat till initieringsskedet egentligen. Alltså hur ens projekt...
Liksom... Om man liksom frontloadar så väldigt mycket idag i initieringsskedet.
Mm. Jag skulle säga att det är inte alls ett problem. Det handlar om det som Jonas... Alltså det här att det handlar om hur vi organiserar arbetet på en stadsbyggnadsförvaltning. Och jag kan ibland... Nu varnar jag känsliga lyssnare, jag har ibland ett ganska dramatiskt språk. Men jag kan ibland få panik över att vi har ett management för stadsbyggnadsfrågorna på de kommunala, i den kommunala systemen som inte alls svarar upp mot det behov som vi har. Alltså vi har ett jätteglapp mellan hur vi organiserar vårt arbete och de kvalitetsförväntningar som vi har på det som kommer ut. Och det här som du lyfter nu är väldigt centralt därför att jag önskar att mark- och exploateringskontoren, speciellt om de är avskilda från SPK som det är i Stockholm, i Uppsala och i mina två kommuner, då, Linköping och Uppsala, där sitter man i samma förvaltning. Men det här tydliggörandet mellan myndighetsutövningen som plankontoret gör och utvecklingsarbetet som sker på... Då, som du beskriver det på Expo här i Stockholm, och det är det vi mycket också i Uppsala, och att om det där blir tydliggjort och att det blir liksom två typer av arkitektroller som då också kan arbeta metodiskt med de roll utifrån de där rollerna, så tror jag att vi kan få en större tydlighet och en bättre demokratisk insyn i vad som pågår. Och då blir det också intressant att diskutera dessa tidiga invånardialoger som vi alla längtar efter och pratar om. Och att då är det mark- och exploateringskontoret som har ansvar för att också demokratiska processer kopplat, men också affärsmässiga processer, för vi handhar skattekollektivets pengar, så vi har den där dubbelheten också där. Men så för mig är det här liksom inte ett problem, utan snarare att vi är på väg, det kan vara så att vi är på väg mot någonting som är väldigt intressant och som är annorlunda än så som vi har jobbat väldigt länge, att stadsbyggnadskontoret både utvecklar staden och är dess myndighet.
Mm. Ja, men man hakar på det, för den problematik du tar upp är ju, och som du är inne på nu, man går tillbaka till Stockholms exempel där, och de kommuner där man delar upp det. Det är ju då så här, fine om det händer mycket i de här tidiga skedena. Men det är ju inga arkitekter eller stadsplanerare som är involverade i det. För det, de kommer ju in sen. Så det är ju återigen den här organisatoriska. Då blir det ju, precis som ni säger, det är ganska mycket som kan läggas fast. Man kan ju... Naturligtvis nu har man börjat i Stockholm med att föra in liksom hur man ska använda arkitekturstrategin, men det är ju något nytt. Det har ju börjat hända precis nu, och det är ju ett steg i rätt riktning. Men det sker ju mycket, och jag vet ju det. Nu när man jobbar på privata sidan, det är ett stort ansvar hos arkitekter och planerare också, att om det nu är så som du berättar, och så är det ju, då är det viktigt att vi är bra rådgivare och gör jobbet. Det vill säga, vi kommer inte kunna ändra på de kommunala styrdokumenten, för det är inte vår sak. Men vi ska vara väl informerade för att kunna, liksom på något sätt, det är inget ansvar. Vi mäts inte på heller på hur vi avväger dem. Men i vår professionella rådgivarroll måste vi bli bättre på det. Det tror jag är en viktig... För nu har vi pratat mycket om kommunen och vad man ska göra på MEX och vad man ska göra på stadsbyggnad. Det finns också ett ansvar från de privata aktörerna. Vi stadsplanerare och arkitekter framför allt. Men även om du vill vara en bra stadsutvecklande liksom, bolag, liksom, oavsett vad det heter, så tror jag att man ska vara väldigt insatt i det.
Mm. Jag tror, om jag får haka i det som ni båda pratar om. Alltså, det är så spännande för mig att höra er resonera om det, ni som har så stor erfarenhet av att liksom jobba i det. Och så blir jag lite ledsen att ni inte säger emot mig. Så här är det ju faktiskt. Men för det som jag ser som en utmaning, och det var något också som du Niklas var inne på, det här med att du bläddrar i Stockholms stads budget och så tittar du på vilka liksom mål är det som de här förvaltningarna hårt styrs mot utav liksom, kommunledningarna. Och att det är det du tar fasta på. Liksom, så här, exploatering, x antal lägenheter eller bostäder, ska jag säga. X antal bostäder är deras mål som de verkligen styrs mot. Och sen så dra in x antal kronor i liksom, försäljningsinkomster. Och sen tittar man, det intressanta stadsbyggnad, och nu blir det Stockholm igen, men så Explo framförallt, där är ju liksom marken en råvara, dels för att få in kapital, det är kapitalvara, och sen så är det liksom ett typ av liksom produktionsmål utöver det som är viktigt. Sen tittar man på stadsbyggnad, och stadsbyggnad, där är det en massa andra typer av mål som är deras liksom stora ansvar. Och det här var också markant när jag och min forskarkollega Sherif Sajour pratade med planerare, intervjuade i Stockholms stad för nu är det ett antal år sedan. Men då var det så väldigt tydligt att när man pratade med personalen på exploatering, då sa de vårt ansvar är pengarna och antalet lägenheter. Och när man pratade, och det var liksom marken som den typen av resurs, och så pratade vi med dem på stadsbyggnadskontoret, då var marken en strategisk resurs för att uppnå politiska mål om integration och liksom en god stadsmiljö. Det borde inte vara ett problem i sig, apropå det du sa Johanna om liksom, tydliga roller. Problemet är när det finns sen i praktiken en maktobalans som kommer av hur man organiserar det. Där det är några av de här målen som liksom mycket tidigare tas i beaktande. För då tänker jag med Niklas att du ska gå till Stockholm, eller säg, du ska gå till kommun X som har den här fördelningen. Så är den som är din ingång är exploatering, då är det det du trycker på. Vi kan på den här markplätten få in så här och så här mycket bostäder, jättemånga, och vi kan betala jättemycket för det. Och så kommer man förhandla och så kommer man skissa, och sen först efter liksom lång tid så landar det på stadsmiljöns bord som säger så här, och så ska det vara en bra stadsmiljö. Börjar de titta på. Men då är liksom ramarna redan en jättelång lista på så här, och det här är superviktigt, och alla de här strategierna måste uppfyllas. Men då är ramarna redan satta.
Men jag kan tycka att det är din uppgift då, Jonathan, faktiskt, att som forskare på det här området att föreslå en annan managementmodell för stadsbyggnadskontoren, så att det där ansvaret, för att det är ju inte så att mark och exploatering inte skulle kunna ta ett ansvar för stadsutvecklingen på det sättet som nu har placerats hos den del utav, alltså den del som egentligen är myndigheten som ska pröva de här idéerna mot både PBL och miljöbalken. Och om de hade det mera renodlat som en arbetsuppgift, och att arkitekterna också fanns på mark- och exploateringskontoren och bidrog till de här höga målen, så skulle vi få en mycket intressantare och fördjupad utveckling av det kommunala markägandet istället för att hamna i det här ställningskriget då.
Jag hårdrar ju.
Det är bra. Liksom,
det är bra.
För det väcker en del frågor och då tänker jag så här, då kommer jag åter tillbaka till det egna ansvaret, och då känner jag så här, absolut, liksom bolag X kommer till mig och säger, nu ska vi liksom fixa markanvisning så här. Ja, men det är så här, si som är BTA, liksom, kaching, liksom, det räcker. Jag tycker att i vårat liksom ansvar, det är ju veta om hela den här processen. Du vet listan som kommer sen. Då kan ju inte vi bara vara så dumma så att vi börjar tänka så här, fan vad bra, nu blir allt frid och fröjd. Utan vill vi liksom vara med i den här utvecklingen, då säger vi så här, ja men det är jättebra. Dra upp några volymer, presentera en jäkla massa BTA, men vi kanske ska lägga in andra värden i det här för att se. För det kommer ändå komma sen, senare i processen, för er skull, för vår skull. Och det som du efterfrågar, Sara, liksom, att man förverkligar något på slutet. Så att det, Ja, det finns liksom ett ansvar där från alla parter, tycker jag. Även att man kanske mäts på olika lite krassa saker som skillnaden du har tagit upp. Jag skulle kasta en fråga till dig, Johanna. Det här, det är en sån klassiker att man tänker att det är så många stuprör. Och det finns då kommuner som du har jobbat i där man så samlar allt under ett tak. Är det verkligen så enkelt att samlar man allt under ett tak så blir det bra? Mex och stadsbyggnad.
Nej,
skjuter man inte bara på problemet?
Eftersom jag inte har jobbat i den andra organiseringen.
Nej.
Så har jag väldigt svårt att svara på det.
Okay.
Faktiskt. Mm.
Men du känner, där du har jobbat, har det funkat den här sammanvägningen mellan det kanske mer marknadsmässiga, liksom dra in pengar till kommunen och den goda stadsbyggnaden?
En av orsakerna till att jag har fått den här rollen markägararkitekt på mark- och exploateringskontoret i Uppsala, eller avdelningen, är just att det inte riktigt funkade i ett projekt.
Nej.
Där det fanns just precis det här som ni beskriver. Man hade köpt ett stort markområde för väldigt mycket pengar, vilket innebar att man hade förväntningar på väldigt höga hus. Vilket planarkitekterna som hade uppdraget att göra stadsutvecklingsskisserna sa att det här kommer inte fungera. Och det blev svårt för de individerna helt enkelt att arbeta vidare med det på ett personligt plan. För att de såg att i sin myndighetsutövning, den del av sin kropp som var myndighetsutövning och vad som är god, vad som blir en bra stadsbyggnad, det här blir inte bra. Och därför så testar vi att göra på ett annat sätt nu. Vad det betyder för mig som markägararkitekt vet jag inte, men jag testar den här rollen nu, får vi se hur det går. Jag har det lite lättare dock, för att vi pratade förut om avtal och saker som har tecknats tidigare i processen och Stockholms, det här Sverigeförhandlingen som du hänvisar till, Sara. Det är de där avtalen ska man ta, de ska man vara lugna sig lite grann med. Därför att de är, nu finns det en juridisk term för det här som inte jag kan. Men de lägger sig inte över lagen. Alltså det är överenskommelser som handlar om ömsesidiga åtaganden. Mm. Men alla som ingår i dessa överenskommelser, i vårt fall i Uppsala så är det kommunen, region Uppsala och staten. Vi vet ju, det står till och med i det avtal vi har skrivit, att dessa stadsutvecklingsprojekt ska underställas sedvanlig prövning enligt PBL och enligt miljöbalken. Och det kan innebära att den här mängden bostäder som vi har kommit överens om att vi ska leverera för att få en ny järnvägsstation och en spårväg kan komma att minskas. Det står inte explicit så, men det framgår så att säga, för det ska prövas. Så att det är liksom inte så att de här husen i Hökarängen måste ha den här höjden om det är olämpligt utifrån alla möjliga överväganden som ska göras inom ramen för en PBL-prövning.
Kanske inte ska nörda in, men det är superspännande att höra dig berätta om hur ni i Uppsala ser på den här Sverigeförhandlingen. Jag har en doktorand, Harriet Dunn, som forskar på vad är det här för typ av planeringsinstrument? Om man förstår det som ett planeringsinstrument som håller på att ta form. Och det intressanta som jag förstår det där är ju att om vi tar Knivsta så begärde de ju en omförhandling med staten och fick nej, där staten då till dem insisterade att de är juridiskt bindande. Så det här kommer vi kanske inte...
Det står i avtalet att alla tre ska vara överens om att man gör en omförhandling. Så att då kan man säga så här, väldigt, så här ungefär sandlådenivå. Ni vill omförhandla men det vill inte vi. Alltså blir det ingen omförhandling. För det har vi kommit överens om i avtalet, om att vi måste vara överens om att vi ska omförhandla när vi ska omförhandla.
Så det, men du säger en annan väldigt viktig sak också, tycker jag. Och det är att de gäller liksom inte ovanför liksom PBL. Nej. Och hela processen som fortfarande gäller om att man ska liksom lämplighetspröva någonting. Man ska prova om det här är lämpligt.
Sen kan man komma in på små detaljerna förstås då. En sak är de grejer som är styrda i lag. Jag menar, har vi synoberbaggar där så är det bara så att den ytan där de finns kan vi inte bebygga. Det är liksom styrt i lagen. Medan en opinion, vad människorna i området tycker att det här ska bebyggas med eller inte, är det liksom samma typ av dignitet på det som det som är utskrivet i lagen. Så det här tycker jag är ofantligt spännande. Och då kommer man också in på våra demokratiska processer och huruvida det är liksom den representativa demokratin som faktiskt har ansvaret för det här, eller om vi ska också etablera nya former av demokrati som är skarpa lokala demokratier. Så det är ett jättestort kapitel också i utvecklingen av Sverige.
Det vi gör är att vi kommer ju till kärnan, alltså någonstans där också började Sara, och där också Niklas hakar på angående ÖP och ÖP-styrkraft, att liksom de här policies och planer och avtal som är inom citationstecken hårda, som är liksom juridiskt bindande, svårförhandlade, det som står står och det ska ske, annars är det domstol, eller de som har, som inte är det, men som kanske ändå har en verkan på olika sätt, mer indirekt, genom att, för där ska man ju inte bortse ifrån heller liksom hela stora delar av den regionala utvecklingsplaneringen, översiktsplaner liksom så här, om man tittar över tid så är det så här, ja men en del händer ju inte, men en del händer, och det förändrar perspektiv att de här, liksom, de här planeringsprocesserna i sig, det blir, de har ju en pedagogisk, eller liksom, om man vill ha positiv pedagogisk, om man vill ha negativ, indoktrinerande kanske effekt av att liksom etablera vissa koncept, vissa sätt att se och tänka. Så man kan ju inte helt bortse ifrån dem, men många av dem, om man hoppas att man ska kunna hålla i dem när det blåser, så är de ju inte så, då är det ju liksom pappershus.
Inte ÖP är inte papperstigrar.
Nej,
nej, nej, nej, nej, nej,
nej.
Det är roligt, vi har två believers och två som är såhär,
nej, men trafiköverenskommelserna, jag tror vi kommer titta tillbaka på dem. Jag tycker det är intressant att se Uppsalas, eller höra om Uppsalas perspektiv, för det är väl liksom ovanligt liksom starkt och rådigt. Jag upplever väl på ett annat sätt och håller med dig här, för att det är så här att de här har säkert större, de sätts inte över, det är ingen som säger att det här är viktigt än PBL. Men jag tror där du var, Sara, det är politiskt är man väldigt mån om att uppfylla de här. Och tittar vi tillbaks på till exempel Stockholm och det som är Östra Söderort, och det är där du bor, så är det ett område där det ska, det finns ett åtagande att bygga väldigt mycket lägenheter. Jag skulle inbilla mig att om 30 år, om man liksom åker runt, så kommer man märka det. Du kommer se på hur det är kompletterat där jämfört med andra delar. För att man är lite mer tillåtande, alltså politiken. Avvägningar kan liksom säkert vara de samma, och det är världens lokal opinion. På ett annat ställe så tar politiken till det, men här säger man så här: ja, visst, vi hör vad ni säger, men det är så himla viktigt med den här trafiköverenskommelsen. Så det är så en spaning jag har. Jag tror att de historiskt kommer ha liksom vara synliga i vår stadsbyggnad. Och det är intressant, för vi har inte förhandlat på det sättet där man liksom, kommuner går in i liksom avtal. Om ni får en tunnelbana så måste ni bygga sig så mycket. Det är ju liksom ny planeringshistoria på något sätt, på det sättet.
Ja, det är alltså teoretiskt sett, och det vet jag inte. Jag är inte juridisk liksom historiker, men alltså teoretiskt sett så skulle du kunna hamna i en situation som känns märklig, där liksom staten skulle kunna civilrättsligt stämma kommunerna för att inte uppfylla sin del av,
alltså, ja, se vad de gör med Lidingö.
Ja. Det är stadsmiljöavtalet.
Än har inte satt några böter. Eller?
Nej, där har de varit väldigt mjuka.
Ja, väldigt mjuka.
Mm. Men jag sitter och tänker på, medan ni pratar, jag vet inte om jag går tillbaka några steg här nu, men för, jag tror det var 2 år sedan ungefär, så gick ju Boverket ut med en promemoria om det här med att man skulle liksom reglera förskolegårdars liksom utformning och skolgårdar och sådär. Och det var ju liksom ändå någonting som man som liksom arkitekt och planerare hade liksom gått och längtat efter. Eller så här. Det är ju ett ständigt återkommande problem. Jag tror att det liksom kom upp här. Det är det första man liksom associerar till, hur de här intressekonflikterna liksom bostäder kontra, så blir det utsläppsgårdar. Liksom. Mm. Det här är kanske ett storstads liksom fenomen. Men det landade ju i att man inte tog ställning. Alltså, man kunde inte ta i liksom, den. Alltså att hårt liksom, reglera och säga minimumkrav. Liksom. Och då är jag tillbaka i den här pessimistiska hållningen. Så här, vi vågar inte reglera ens liksom, det där vi vet. Vi har så oerhört mycket forskning på liksom, hur det påverkar barns liksom, hälsa och mående och allt vad det är. För att inte tala om att det också är en arbetsplats. Liksom. Och så där, man kan liksom bli konspiratorisk för mindre. Vart var jag på väg med den här utvikningen? Det är liksom tillbaka till den här liksom rädslan för. Det är så många ämnen här som är känsliga. Jag hade en liknande resa med när barnkonventionen blev till barnrättslagen här i Sverige. Och en mängd olika, Stockholm också och Uppsala säkert också, tog fram liksom olika så här vägledningar för hur vi skulle jobba med liksom implementering av liksom barnkonsekvensanalyser och liksom allting sånt. Och det finns ju något som heter prövning av barnets bästa och sådär. Oerhört känsligt kapitel, för helt plötsligt blir det ju liksom jättetydligt när avvägningen blir liksom kristallklar att så här, nej, men det här har ju gjorts på bekostnad av liksom barns hälsa, för det var liksom inte det tyngsta argumentet i den här liksom förhandlingen som planering på något sätt liksom.
Det här är verkligen en djup politisk fråga och handlar om Sveriges utveckling under de senaste 40 åren. Där liksom marknadsliberalismen är ju den rådande politiken, kan man säga, som genomsyrar många av våra beslut. Och i kombination med ett avförstatligande, att vi har en så decentraliserad besluts... Det är så decentraliserat besluten till kommunerna, vilket gör att, och det finns någonting underbart och fantastiskt med det, å ena sidan, om man bor i en kommun som tar det där som gillar barn, höll jag på att säga. För i Uppsala har vi då tagit den där rekommendationen ifrån Boverket och haft en lång politisk diskussion om dessa riktlinjer för barns utemiljöer och landat i en kompromiss som heter 20, alltså ni vet, Boverket sa 30-40, va? 30 kvadratmeter för grundskoleskolgårdar per barn och 40 kvadratmeter för förskolebarnens storlek. Vi i Uppsala valde då att gå ner lite grann i det som kallas tätbebyggelse, där är stad.
Men ni har jobbat smart på det sättet att ni har en zonering, så förutsättningarna ger ju liksom olika möjligheter på något sätt. Man kan inte, som min mamma brukar säga, trolla med knäna. Liksom. Det finns den,
och det fina med det är att, vad som, apropå din kritik mot de här dokumenten, för jag tänkte omedelbart på vårt detta styrande dokument och tänkte att, nej, men var inte så kritisk, för om man har tagit sig igenom en sån här process och det finns en sån här riktlinje, så uppstår också någon slags vilsamhet efter det. Och den åberopar, eftersom den är så politiskt belyst och diskuterad, så åberopas den ju ofta också, följer vi sådär. Och då tycker jag att det är ett gott exempel på en riktlinje som, och den ska sen ställas, och det måste gå och knådas lite grann, för det kan vara så att en tomt som man har är möjlig kan leda till att det blir 28 kvadratmeter per barn, och då får det inte bli ett stopp på det projektet sådär dum, utan då måste man liksom kunna, men så att, som du hör, jag är inte enbart negativ till de här, de kan fungera.
Ja, det tror jag också, det är ju intressant. Apropå tillbaka till det här, Johanna, som du också pratade om mycket tidigare, om det här med att liksom belysa och tydliggöra ställningstaganden och vad man tvingas att göra för avvägningar. I exploateringsnämnden i Stockholms stad har under flera års tid, där kan man titta på de politiska ställningstaganden som gjorts, de finns på nätet, varit en lång strid kring i vilken mån tjänsteutlåtanden överhuvudtaget ska specificera kvadratmeter per barn för förskolor och skolor, lekyta, utomhus. Så får man välja vem man ser man som. Någon eller vissa, anser inte att det överhuvudtaget ska redovisas i tjänsteutlåtandet. Det ska inte vara någonting som politikerna tar i beaktande när man tar sitt beslut. Varför? Och här tänker jag, kommer det tillbaka till... du ställde det, liksom, det var lite spets när du sa om det är en kommun som gillar barn eller inte. Men jag tänker så här, om man ska förstå det här så måste man ta ännu ett steg tillbaka. Och då kan man titta på en tjock lunta som kom kanske 2020, kommunutredningen, som är liksom statens stora genomgång av kommunernas förutsättningar, deras ansvar, deras förutsättningar för att uppfylla sitt ansvar och sina åtaganden. Och där konstaterar man att, som du sa också Johanna, under flera decenniers tid så har kommunerna ålagts fler och fler ansvarsområden samtidigt som deras finansiering på olika sätt har urholkats. Och de är också inbegripna i en konkurrens vad gäller till exempel kommunalskattesatsen med andra kommuner, som gör att man inte kan kanske höja i den mån som skulle behövas. Så man har byggt ett system där kommunerna är beroende av att maximera sina intäkter från markförsäljning för att kunna utveckla de grundläggande servicen. Och nu kan man inte använda längre, man kan inte fuska som man har kunnat förut på grund av redovisningsreglerna och använda, liksom, använda sälja av mark för den löpande driften, som man, vilket man kunde förut. Vilket jag har jämfört med att man liksom bränner upp möblerna för att värma upp huset. Men däremot för att finansiera all typ av investering som ändå behöver göras i infrastruktur, så är man beroende av markförsäljningar. För det är en av de få resurserna man har för att liksom gå runt. Och det är ett system vi har byggt.
Ja, men jag hör ändå mycket liksom positivitet. Det är bra. Jag tänker att vi ska liksom, snart ska vi lämna den här terapisoffan och gå ut i den krassa. Det var en ganska så här, skön soffhäng vi fick till här. Men jag tänker om vi ska ta med oss liksom, någonstans så lämnas man med känslan så här, är vi på väg åt rätt håll eller vad behöver vi göra? Det finns både liksom rätt mycket positiva så tillrop här. Jo, men det funkar liksom. Systemet funkar och vi så här, vi behöver liksom tweaka lite här och var, men är vi på rätt spår? Det låter inte som att vi måste göra revolution.
Eller nej, måste göra både revolution? Och för, bara haka på, för det är ju faktiskt ett stort problem. Alltså det är ju charmigt på något sätt att allt är så lokalt i Sverige och det är väldigt lokala beslut. Men i kombination med det ekonomiska trycket som enda liksom kassako som du säger, så är det ju det kommer påverka planeringen och det ser på backen kanske inte enbart positivt, skulle jag vilja säga. Det positiva trenden som jag ser, det är väl mer det som vi pratade om tidigare i samtalet, oavsett vilken kommun, i alla fall de jag känner till, att man är bättre på den här typen av helhetssyn. Man är bättre på att liksom lyfta in gestaltning, arkitektur tidigt. Översiktsplaner blir viktigt redan i markanvisningen. Där funkar det. Men å andra sidan, det kommer inte spela någon stor roll om kommunerna inte har några pengar och ska ta liksom allting. Jag menar, det går ju jättemycket. Nu pratar kvadratmeter, men du ska ju ha liksom, du ska ha en skola som fungerar och rullar med allt det där. Där kan jag känna en viss oro att det kommer påverka. För då måste man ju fatta sådana beslut att i vissa delar så får man vara jäkligt tillåtande för att få in de här pengarna. Det kan ju vara både på höjden och bredden naturligtvis. Och så kommer man vara mindre tillåtande. Och ska man vara riktigt konspiratorisk så kan man ju räkna ut vad det här mindre och mer tillåtande kommer vara. Jag tänker inte sätta det på en karta, men jag tror alla har tillräcklig fantasi. Det är ett problem vi brottas med och har gjort under många år. Där ser jag en viss oro faktiskt.
Jag känner på rätt väg. Det skulle jag inte säga. utan vi behöver, alltså vi behöver på något sätt samla tyglarna och fundera på vilken riktning vi ska gå, för vi har ganska mycket erfarenheter nu i den samlade kåren som arbetar med planering. Så finns mycket erfarenhet utav olika system. Allt ifrån människor som har arbetat på 70-80-talet med ett system som vi har lämnat till oss som jobbar nu. Och jag tror att vi skulle må bra av att göra den där halvhalten också, därför att vi ska ändå göra en omställning för att klara klimatet. Och vi ska också göra en omställning för att klara problem som vi har med vår integration och vår brist på bostäder. Så att jag tror absolut att vi behöver ändra riktning, därför att vi måste lösa en rad problem som vi inte gör med nuvarande system.
Där vi snarare bygger in oss, om man ser liksom projekt för projekt, så bygger vi in oss ännu mer i en del av de här problemen vad gäller till exempel segregation. Men jag tror att alltså, om jag ska gå tillbaka till liksom, vi tar Brunson och hyckleritesen, att det finns så motstridiga, just det finns så många förväntningar, de är så motstridiga, så att det här är liksom en säkerhetsventil, det här är en escape hatch liksom, att det blir en del hamnar i papper och en annat hamnar i backen, om man säger så. Då tror jag, för att lösa det behöver vi liksom rigga om systemet. Det är ett stort grepp kring liksom samhällsbyggnadssystemet i Sverige och hela ramverket, och framförallt incitamentstrukturen för att fatta vissa typer av beslut. Sen så med risk för att skicka det här ner i ett kaninhål, så tror jag det andra problemet, uppmärksamhetsproblemet, där är jag mera optimistisk. Därför att, och nu kommer jag säga något som jag själv hade hånlett åt för några månader sedan. Men efter att fått möjligheten att verkligen fördjupa mig i... Jag är på KTH, men jag är i grunden teknikskeptiker. Jag tror inte att teknik kommer lösa saker. Men efter att verkligen ha fördjupat mig i de senaste månadernas utveckling inom såna här stora språkmodeller inom artificiell intelligens,
precis,
så finns det stora möjligheter att vi kommer kunna ägna mycket mer med hjälp av såna här modeller uppmärksamhet åt att fråga på vilket sätt borde vi ta i beaktande de här dokumenten i just det här fallet. Och det kommer kunna vara till hjälp. Sen ska jag säga, det kommer vara en dropp i oceanen av de samhällsförändringar som vi står inför nu, som kommer påverka arkitektyrket, planeraryrket, liksom, det går inte ens forskaryrket så mycket i grunden att vi kan inte ens greppa det. Men det skulle kunna vara en liten, väldigt positiv, tydlig sak i våran sektor som skulle kunna komma ut av det.
Mm. Ja, men intressant. Jag satt på informationsmöte som Boverket höll idag om liksom det här med digital översiktsplanering, som är en stor grej för alla kommuner, för det är liksom kostsamt och svårt, och det känns som att det första man tänker på när man tänker på kommun är ju inte så här, åh, de är så bra på digitalisering. Det är liksom bruna möbler och faxmaskiner typ. Och det är liksom kraften i att digitalisera och på så sätt kunna liksom överlagra information, och det här liksom att komma förbi den här liksom jättetröga stuprörs liksom apparaten som man bara säger, man fattar inte ens var sitter, va, finns den förvaltningen liksom, till att man kan samla statistik för att få en bättre bild av ett område. Okej, det är trång, det här, det finns en jättehög trångboddhet här, det är superviktig information liksom, när vi tar oss an det här planbeskedet eller vad det nu kan vara som kommer in. Det kan jag känna att jag, om jag ska försöka vara liksom positiv, så finns det ju liksom, jag kan ingenting om AI, men liksom, jag förstår ju att det kommer hända någonting med liksom hur vi sätter samman information, ja, där visar den här är jättebra på många sätt, men den liksom, ja, en dator kan mycket mer liksom. Sen funderade jag också på, du pratade lite Niklas om, men det är intressant den här resan som du har gjort som är omvänd från din Johanna, det här med liksom att du jobbat länge i kommun och sen gått liksom ut i näringslivet, och något som jag drömmer om är liksom tanken om att börja varje projekt eller liksom fråga, så fort det händer att en byggaktör eller någon vill liksom initiera någonting, att man sätter sig ner och bara tar liksom 2-3 timmar och så här, ska vi göra någonting här överhuvudtaget? Vi dockar på den här liksom, ja men, klimatkrisar, IPCCs senaste rapport, det här är sista varningen. Liksom, inom arkitekturkåren är det en ganska stor grej. Vi kanske inte ska bygga någonting mer. Det kanske är färdigbyggt. Liksom. Att det har varit en uppfriskande hållning av att inte så här, vi har den här exploateringskalkylen och det behöver så här mycket boa, BTA och liksom, att man börjar där istället för så här, hörni, ska vi göra någonting överhuvudtaget? Är det ens en bra idé? Liksom. Så det hade ju varit en... Det kommer aldrig hända.
Nej, det kommer. Men i den andan så ska man ju nog ändå ställa sig just de här frågorna väldigt tidigt. För jag menar, vi har varit inne på det att det kommer behövas bostäder och allt kommer inte lösas. Kanske fint i... Alltså, det är självklart att vi kan effektivisera. Men det är väl mer när vi bygger och hur vi bygger då och vad vi gör. Men ställa de här frågorna tidigt, det är väl det som jag tolkar dig som. Liksom, eller som jag tror på av det du berättar. Det är väl det viktigaste. Men då är det gemensamma ansvaret också, känner jag. Som jag har varit inne på flera gånger. Liksom. Det är politik, det är liksom, och tjänstemän, det är byggaktörer som är seriösa och mindre seriösa. Det är liksom arkitekter som tar sitt ansvar eller inte tar sitt ansvar. Mm. Och ju mer kunniga vi är, desto bättre. Och ju mindre vi behöver använda hjärnan till idiotsaker och kan göra det som AI inte kan, så vill jag gärna se en positiv liksom, utveckling av det. Det som har kommit upp nu, det är ju en massa så här datorgenererade bilder. Oj, nu behövs det inga arkitekter. Så här. Det är bara att kolla på skräpet som kommer upp. Tänk så här, det behövs verkligen arkitekter och stadsplanerare. Mm. Så att, jag tror bara att vi använder vår hjärna till bättre och viktigare saker.
Ska det få bli våra slutord försöker snegla på klockan här. Ja, det var liksom en trevlig terapisession tycker jag i alla fall. Jag hoppas att ni fick ut någonting.
Känner du lite gladare nu då?
Ja, men jag känner, det var också som att solen precis,
ja, precis från regn till
här. Det liksom var lite från, det kom en regnskur och nu skiner solen. Vi kan gå ut i vårsolen. Ja. Det känns hoppfullt. Om jag bryter ihop kanske jag ringer någon av er.
Det går bra. Du är så välkommen.
Ja, bokar vi en till terapisession.
Ja, men gud vad fint. Vi kör uppföljningsmöte om ett år, tänker jag. Mm. Toppen. Tack så jättemycket för att ni kom.
Tusen tack.
Tack för att du var här.
Tack.